Fredagsfrallan med Jan Holmbom.
God morgon. Önskar Hits FM.
God morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig, Janne Holmbom. Under en timme fram till klockan 8 ska vi kampera ihop. Och ni vet, kan man lita på mig? Jag vet inte.
I know you can't be trusted with yourself, everybody knows. Somehow the light brought damage to your eyes, but you survived.
Ja, jag vet inte vad jag ska skylla på, men jag får skylla på att det är en ny säsong, så jag hinner inte med alla knappar här. Men ni ska veta att jag, trots att det var alldeles tyst i radion, så högg jag hysteriskt till höger och vänster. Hörrni, jag måste få berätta en sak. Vet ni, i onsdags kväll somnade jag med ett leende på läpparna. Och på torsdagsmorgonen vaknade jag med samma leende. För onsdags hände nämligen någonting fantastiskt. Ja, jag vet, det hände fantastiska saker hela tiden. Men det som hände i onsdags, det var rent av fantastiskt, fantastiskt. För det är så att varje onsdag är jag teaterdirektör på Boxteatern. Ja, egentligen inte alls direktör, utan det säger jag bara för att en titel som teaterdirektör eller cirkusdirektör för den delen också nästan har något grafiskt över sig, något affischartat som tilltalar mig. Så egentligen, varje onsdag är Boxteatern en mötesplats för människor med det som oftast kallas för funktionshinder. Men på Boxteatern kallar vi det för funktionsmöjligheter. För Boxteatern är platsen där allt är möjligt. Med teaterlek och dramaövningar utforskar vi teaterns värld. Det har vi gjort sedan starten i våras. Alla deltagare är med på sina egna villkor. En del har lite svårt att röra sig, andra har minst lika svårt att sitta still. Men alla bidrar utifrån sin egen förmåga. Skulle Nygatan 9, alltså kulturhuset där vi håller till, utrustas med en energi- och glädjemätare, skulle den gå i topp hela tiden. Men ibland händer det där alldeles extra. Det hände igår. Det fantastiskt fantastiska. Vi höll på med en övning där de som ville fick upp på scenen och spela upp en liten association runt dagens tema som var vatten. Helt ensam på en scen kräver massor med mod. Jag har flera vänner i min härhet som helst skulle avstå det. Då hände det. En av deltagarna som varit med från starten men som aldrig tidigare velat eller tordas bestämmer sig och kliver för första gången upp på scenen ensam och spelar teater. Ja, det var stort. Fantastiskt och stort. En värmevåg av glädje sköljde över mig. Det är precis som vi säger i boxteatern. Allt är möjligt. Ibland behöver man bara lite mer tid. Inte konstigt att jag satt där på morgonen fortfarande med ett leende på läpparna. Eller hur?
Fredagsfrallan med Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM.
Ja, så känner ni vilken härligt tajt övergång det blev från musiken nu. Nu har jag hittat spakarna här, ska ni veta. Hörrni, ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som en bygd. Och idag är det verkligen spännande. Och idag, det kommer gå undan idag, så håll i er. För idag har jag en expert i studion. En järnvägsexpert. Säger man så, Per? Järnvägsexpert, funkar det?
Ja, man kan kalla sig för järnvägsexpert eller så är man järnvägsingenjör. Det går
också. Ja, just det, det funkar också. Man kan kalla. Varmt välkommen Per Korshammar.
Tack ska jag.
Hörru, du har ju nästan liksom bubblat upp som en kändis om man är liksom i tågkretsar kan man säga, eller järnvägskretsar. Man ser det på tv titt som tätt numera.
Ja, det är alltid hårt arbete bakom framgångar. Jag har stöttat journalister och undersökande sådana under flera år.
Ja, okej.
Så nu så vill de ju även att jag ska hjälpa dem offentligt så man syns också. Och det får man bjuda på.
Ja, vad kul. Men du Per, ska vi börja så här? Jag brukar alltid börja så här med mina gäster. Vem är Per Korshammar om vi börjar i den änden?
Ja, jag är ju en tvåbarnsförälder och är gift. Bor nere i Lund. Tycker Tranås är väldigt roligt att jobba med. Mina intressen är att jag springer och tänker i princip 24 timmar om dygnet.
Okay.
Och sen så tycker jag det är roligt med infrastruktur. Jag kanske inte tänker så mycket på fordonen som går på banan utan jag tänker på samhällsutvecklingen. Det känner jag stort intresse för.
Ja, det är klart att, och då infrastruktur, det är på något sätt om man säger infrastruktur och så säger man järnväg, det är liksom the mother of all infrastruktur på något sätt, eller?
Ja, alltså järnvägen var ju med att industrialisera vårt land när vi byggde den på slutet på 1800-talet. Nu ska vi bygga en ny järnväg i Sverige och det innebär också att den kommer vara med på det här moderna samhället, det vill säga kunskapssamhället och tekniksamhället.
Mm.
Så det är väldigt viktigt för Sverige att vi har bra kommunikationer.
Mm. Men du, alltså, för en som står liksom och betraktar det här från utsidan så, så upplever man ju att det här, just nu så är ju liksom järnvägen ett sorgebarn. Alltså något liksom så här, Rumänien 78 känns det som. Alltså eftersatt, kast. Men alltså när det kommer seriösa förslag som att vi ska nog inte köra tåg när det är dåligt väder. Alltså när man hittar sådana defensiva lösningar, vad stämmer det då?
Ja, alltså din iakttagelse är ju förbluffande god. EU har gjort en undersökning för samtliga EU-länder och där hamnade Sverige, Bulgarien och Rumänien längst ner på listan över en fungerande järnväg. Och jag tycker inte vi är betjänta av det.
Alltså menar du?
Ja, det stämmer.
Ja, du ser. Ja, jag vet ju att Ulf Adelsson som många gånger var verksam inom SJ var väldigt självkritisk och sa att det här har varit en lekstuga för politiker alldeles för långt.
Ja, man kanske inte ska skylla allt på politiker. De försöker ju göra så gott som möjligt och de hämtar ju sin information från Trafikverket.
Mm.
Och det betyder att får du in dålig information i dina beslut så blir ju besluten dåliga.
Mm.
Och den resan Trafikverket har gjort, 94 när jag började där, då var det en teknisk organisation med ingenjörer. Den övergick sen i början på 2000-talet till en ekonomisk organisation. Och efter 2008 så är det en administrativ organisation. Så nu finns det inga ingenjörer kvar och det blir jätteproblem med att förstå den tekniska anläggningen. Ja. Och då fungerar den inte.
Ja, det är ju nästan skrämmande det du säger.
Ja, jag tycker att det är synd att man inte har fler ingenjörer. Det borde man ha.
Men nu sitter folk och så tänker de så här, Per Korshammar, ytterligare en som tycker, eftersom de vet att jag tycker om allting sådär va. Men jag har ju läst ditt CV. Och det var ju nästan en pocketbok.
Ja, det blir ju det när man är 52 år gammal.
Och det var liksom, det är järnväg kan man säga. Alltså om jag är lite slarvig, eller hur?
Ja, det blev det. Och nu får jag ju fortsätta de sista 13 åren och då tänker jag ge hjärnet tills att jag går i pension. Så mycket kommer hända.
Härligt. Bra. Och om vi nu konstaterar, det råder någon form av trafikinfarkt, åtminstone spårbunden trafikinfarkt i det här landet. Mm. Där man nu liksom bara, alltså nu går det ju mera ut på, det blir liksom personalpolitik av saker istället för att liksom titta på hur fan gör vi nu, hur går vi vidare, vad ska vi göra Per, tycker du, alltså ska vi ge upp tågen, ska vi alla skaffa en bil till eller?
Nej, absolut inte, av miljöskäl kan man ju inte skaffa en bil till, så det är ju ett viktigt argument. Det andra viktiga argumentet är att man ska sluta och snacka och man ska gå till handling. Det är mycket mycket viktigare. Naturligtvis så är det ju så att allting är komplicerat och för att göra saker lätt så behöver man ju tekniska experter eller ingenjörer som förstår anläggningen, och låter man dem jobba och förbruka pengarna i den takt de klarar av så är det mycket mycket bättre än att sitta och göra massa budgetpapper och administratörer som inte vet vad pengarna tar vägen.
Nej.
är bekymret.
Ja.
Så idag är det ju så att av 100 kronor vi stoppar in i järnvägssystemet hamnar 20 kronor ut i spåret. Och då försvinner det otroligt mycket pengar på vägen. Ja. Det tycker jag är synd.
Du, då kan man ju bara konstatera att hade Trafikverket kan aldrig fått 90 konto i varje fall.
Nej, det hade de aldrig klarat av. Och jag brukar ha en devis som säger det går att göra allting dubbelt så fort och till halva priset.
Ja.
Och det stämmer nog ganska så bra.
Ja, det är så. Men du, det, om vi pratar snabbtåg, för det är ju det nu, Götalandsbanan, Ostlänken, Götalandsbanan och Europakorridoren och allt vad det nu kan vara för någonting som dyker upp på pappret här. Och då blir det så här, en politiker och är ju i händerna på experterna. Ja, men man, det vore ju förmätet att som amatör eller rent av dilettant emellanåt hävda saker, utan man måste förlita sig på expertisen. Mm. Och fram till dags dato så har man ju väldigt enörat lyssnat på Trafikverket och Trafikverkets kalkyler. Vad är det du säger? Menar du att de räknar fel eller?
Ja, det stämmer ju det du säger, att de har varit väldigt upptagna med att lyssna på Trafikverket. Men jag ser också en annan sida som är positiv. De har lyssnat på mig och på några av mina kamrater som kan detta ämne väldigt väl. Och de har varit i Kina nu och provåkt höghastighetståg. Och de har frågat om den kinesiska tekniken att bygga höghastighetsjärnväg väldigt, väldigt fort. Så jag är ju nöjd med att man har tagit till sig globala kunskaper och erfarenheter. Vilket vi också måste göra när vi ska bygga höghastighetsjärnväg.
Men nu låt oss prata om den hemliga offerten. Vad var det? Kan du inte bara...
Nej, jag kan ju bara säga att den hemliga offerten ligger i min dator. Mer fin kan jag inte säga om det.
Okay. Men alltså, det som har läckt ut då, eller det som har beskrivits i varje fall, är ju att kineserna säger att vi kan bygga det här på halva tiden. Och grovt sådär med tummen, liksom minst 25 miljarder billigare. Mm. Är det så? Är det liksom rätt uppfattat?
Det är rätt uppfattat. Och de 25 miljarderna är minskade räntekostnader, för att om Trafikverket ska bygga höghastighetsnätet så ska de bli klar 2040 och då ligger jag under jorden. Ja, det vill inte jag.
Nej.
Bygger kineserna det här så kanske vi är igång 2030, 2025 i bästa fall.
Ja. Och jag menar, de kan. För det finns också någon sån här, något snobberi kan jag märka ibland. Det här liksom att, just det, hej du. Svensk industri, vi vet minsann hur saker och ting ska ske. Titta på oss. Och så har vi liksom ingen omvärldsspaning, eller?
Nej, det stämmer. Jag har ju varit i kontakt med betongindustrierna och de förstår inte att järnvägen är en betongbro idag. Så det är ett skäl. Det andra som jag tycker är viktigt att komma ihåg, vi bygger ju nu globala höghastighetsnät över hela jordklotet. Så att om 8 år kan du åka höghastighetståg från Berlin till Beijing på 24 timmar.
Ja.
Och vi måste ta in det här, för att vi kommer ju få en ström av turister till Sverige ifrån Asien som tar tåget av miljöskäl. Så att jag tycker det är en jättespännande utveckling som vi är inne i just nu och som många medborgare i Sverige inte ens en gång har fått del av än, men det kommer.
Du, hur fort går en X2? Hur fort kan
den går 200 km i timmen och den satte ett hastighetsrekord på 276 km.
Okej. Okay. Men kör de 200?
200
idag.
Får de köra.
Det kör de, ja.
Fast det där är en sanning med modifikation. Banorna klarar kanske inte alltid av 200 km i timmen.
Nej.
Sitter kanske i 160 i snitt.
Varför blir jag åksjuk när jag åker X2 för?
Du blir åksjuk på grund av att du har ett bra balanssinne och att den här datorn som ligger i näst sista vagnen som kalkylerar vilken vinkel korglutningen ska ha, den är inte justerad efter ditt balanssinne. Den är justerad efter ett normalmänniskas balanssinne. Så de som har dålig balans sitter och åker bekvämt. Men om du har bollsinne och är väldigt duktig så kan man bli illamående.
När jag åker tåg i Kina på 300 km i timmen från Peking ner till hamnstaden där det brann nu, vad heter det? Så mådde jag inte illa. Varför gjorde jag inte det?
Nej, det är inga korglutningståg man har i Kina. Nej. Det är bara i Sverige.
Men varför gick den 100 km fortare i timmen för då?
Det beror på att man har ett betongspår istället för ett ballastspår.
Okej. Okay.
Ballastspåret rör på sig betydligt mycket mer på grund av att ballasten krossas och spåret ändras utav trafiken då. Men om man lägger rälerna på en betongplatta så kommer de inte röra sig. Där behöver man bara slipa rälerna så att man inte skakar sönder betongkonstruktionen. Så det är jättelite underhåll på en sån här höghastighetsbana. Och det betyder då också att det kommer ske väldigt lite fel och då kommer allt tågen alltid att rulla.
Mm. Alltså för det var liksom det var nästan en smått surrealistisk. Nu ska jag väl med ärligheten säga att när man åker X2an så i och med att jag bor i Boxholm så får jag oftast åka till Linköping då. När jag kommer söderifrån. Och då kommer jag Gripenberga och ända upp till Sya. Är ju kanske den mest kurviga delen av stambanan. I varje fall för X2an här, i den här delen. Så att där blir man ju, jag blir alltid åksjuk där. Alltså garanterat. Och jag vet inte vad jag ska fästa blicken ut. Eller så här. Och sen sitter jag och åker. Jag vet inte vad det är, 15 mil däremellan. Det tar 27 minuter eller något sånt där. I Kina. Och det är som att sitta i tv-soffan hemma. Alltså du är tvungen liksom att verkligen titta ut genom fönstret för att tro att du verkligen åker. Mm. Och då känner jag så här, men jag vill ha det här hemma hos mig. Så här vill jag att det ska vara när jag åker tåg. Mm. Och nu det man pratar om nu, det som du säger, det är att dessutom nu så ska man bygga det på broar. Varför då?
Ja, det är väldigt lätt. Om du bygger på bro så går det bara åt en tredjedel av materialvolymen om du skulle bygga på bank. Det betyder att vi tar bort 2/3 av alla transporter, allt arbete. Vi reducerar arbetsvolymen med 2/3 och det blir väldigt, väldigt mycket om det är 70 mil, va? Och då är det väldigt viktigt att konstatera att reducerar jag arbetsvolymen så komprimerar jag också tidplanen. Allting kommer gå 3 gånger fortare, ja, i princip. Och då besparar jag också otroligt mycket pengar.
Mm. Och dessutom så blir det inte lika stor inverkan på naturen. Du behöver inte lika mycket utrymme, eller?
Nej, det stämmer. En bro behöver du ju ungefär 20 meters korridor för att bygga i.
Okay.
Och skulle vi lägga den på bank så behöver vi 43 meters korridor, alltså dubbelt upp.
Okej, okay. Det är sen, så pass alltså.
Ja, det är väldigt mycket. Det viktiga här är också barriäreffekten. Jag vill inte ha ett delat land där djur och arter inte kommer förbi järnvägen, utan jag vill ha ett sammanfogat land där människor kan ströva och passera järnvägen så att vi känner oss fria.
Men du, men de här enormt höghoppande älgarna kommer fortfarande vara en risk.
Inte om du bygger på bro, då går de ju under.
Ja, då gör de ju det faktiskt, det är ju rätt. Men du, men då tänker jag så här, för det där är ju när man byggde nya riksväg 32 sträckan mellan Mjölby och Boxholm, då gjorde man ju en sån, då skapade man ju ganska höga vägbankar. Man lyfte ju vägbanan ganska avsevärt. Det är ju ganska kuperat område där. Och då märker jag som bor hyfsat nära att jag fick ju en helt annan ljudbild hemma. Jag hör ju mera. Mm. Är det stora problemet då med att bygga på bro? Att det blir bullrigare, eller?
Ja, om man inte har kanter i de här broelementen som blir bullerplank, så kommer det ju bullra mer eftersom ljudet då får fri spridning både neråt, åt sidan och uppåt. Men de här broelementen som jag förespråkar, de har alltså ett bullerskydd upp till fönsterkanten. Och det innebär att ljudet studsar rakt upp i luften. Alltså det går horisontellt ut, studsar på betongtråget och så går det rakt upp i luften.
Ah, okay, ja.
Så det betyder att om vi har skyskraper i Tranås, då är det bullrigare för de som bor högre upp än de som bor längre.
Ja, men det kan de gott ha, för de har betalt lite mer för att bo lite längre upp i så fall också. Ja, ah, okej. Okay, ah. Så det finns bara fördelar som du ser det. Finns det några nackdelar eller?
Nej, alltså tåg har egentligen inga nackdelar på grund av att det är det enda fossilfria transportmedlet som vi har till bud som vi är rädda om miljön. Därför så måste vi ju satsa mer på tåg. Och nu råkar ju alla fysiska krafterna spela för tåget. Mm. Det går åt 16 gånger mindre energi när vi rullar saker på marken i jämförelse med väg. Det spar också arbete.
Ja, alltså det här är ju superintressant. Vi ska prata mer med Per Korshammar, järnvägsexpert, som är gäst i Fredagsfrallan. Du, olé! Den hade du önskat. Berätta varför.
Ja, det beror på det att jag bodde i Brasilien 1975 och fick rätt på min engelska så att jag kan både skriva och prata engelska. Och det har jag haft stor nytta av när jag deltar på internationella konferenser om järnvägsteknik.
Ja, främst, vi lyssnar.
Fredagsfrallan.
Du där, Per, det där var ju skön musik, va? Ha?
Ja, lite rytmer från Sydamerika.
Sånt gillar vi, vet du. Och hur blev god morgon, Anders Jakobsson, vår utrikeskorrespondent ända borta i Mjölby, i Hakstan, i Degdala. Hej på det.
Hej, hej.
Kom du igång och dansade lite, eller är du helt paralyserad av din tandläkarskräck, eller?
Nej, tandläkarskräcken är inte så farligt. Det är väl mer, jag är nog mer rädd för hål i plånboken.
Ja, det är klokt. Det är klokt. Jag är mer rädd för marsipanen amalgam. Det är mer en hälsorisk för mig. Du, ja, vi har ju en järnvägsexpert i studion idag, Jakob. Det har du väl inte gått miste om?
Ja, jag har läst lite grann i Tranåsposten om de diskussioner som förekommer om förbifarten där av den.
Ja, hej Per, säg Per, Per säger hej till Anders, Anders säger hej till Per. Så.
Hej Per.
Hej Anders.
Jag förstår att ni har intressanta saker att dryfta här nu då.
Ja, jag vet inte om du har hört talas om Sverigeförhandlingen som är för alla kommuner ut med höghastighetsbanan plus Norrland också.
Jag läste om ett möte i Tranåsposten, var det näst senaste numret. Och de diskussioner som förekommer om hur man ska dra järnvägen genom Tranås, eller förbi Tranås, eller hur det nu var.
Mm. Jag står ju för att vi ska ha järnvägen rakt igenom Tranås på något sätt, antingen under på mark eller över. Vi får se var det landar nu i december.
Det finns ju en liknande diskussion i Linköping kring Ostlänken.
Ja, det är ju bra. Jag tycker att det är viktigt att Linköping kopplar upp sig till Stockholm och att vi i Tranås kan koppla upp oss till Linköping och Jönköping.
Ja, det är nog mycket viktigt.
Men du, Jakob, Mjölby har ju lite av en järnvägsknut numera, va? Eller numera,
ja,
kanske.
Ja, det är väl rätt många äldre Mjölbybor som har haft sin utkomst på järnvägen, antingen på Banverket eller så. Resande personal. Nu är det väl inte så mycket som det var förr.
Nej. Jag kommer ihåg en gång i tiden så levererade jag datorer faktiskt till SJ-skolans tågsimulator som man hade i Mjölby.
Ja, det är inte så länge sedan den försvann.
Nej,
den utbildningen har ju förekommit ganska länge.
Ja, just det.
Tillsammans med SJ-skolan i Ängelholm, tror jag.
Ja, just det.
Så där har jag varit och gjort reportage ett par gånger.
Fick du köra tåget också, eller?
Nej, inga murvlar vid ratten. Det är livsfarligt.
Ja, jag fick faktiskt köra. Jag vet att jag kommer ihåg, Janne hette han som körde den där, eller som skötte den där simulatorn. Så han kastade fram en älg eller något sånt där också. Det var ganska otäckt. Ja.
Ja, Jo, det är nog rätt många lokförare som har fått sin utbildning här på senare år.
Men vad tänker du om det här med snabbtåg eller höghastighetståg? Då? Alltså...
Ja, jag har nog faktiskt inte funderat så mycket, för jag är liksom du, en ganska inbiten bilförare.
Ja.
Men det är klart att det är väl nödvändigt om man ska hänga med och utveckla landet.
Ja.
Man vill lägga mindre och mindre tid på transporter.
Ja, för visst är det så, Per, att om man får till en riktigt fungerande höghastighetsnät, blir det en allvarlig konkurrens till regionalflyget eller till delar av inrikesflyget också, eller hur?
Ja, alltså flyget inrikesflyget i södra Sverige kommer ju då tappa kanske 90% av marknaden. Men å andra sidan så får man ju tänka så här, vi kommer ju förflytta oss väldigt miljövänligt.
Ja.
Vi kan sitta och arbeta på tåget, vilket vi inte kan göra på flyget eller på om vi kör bil. Och det här spar ju mycket pengar och ökar effektiviteten.
Ja.
Så att jag gillar ju tåg när man får sitta och jobba på internet.
Ja.
Det tycker jag är bra.
Ja. Ja, du hör Jakob, vi måste bara åka tåg du och jag.
Ja, jag drar mig till minnes här från slutet av 80-talet eller var det slutet av 70-talet när dåvarande generaldirektören Larsson var här på konferens i Mjölby, och samtidigt så pågick då diskussioner om att lägga ner persontrafiken mellan Mjölby och Motala och längre upp mot Hallsberg då.
Ja.
Och sen några decennier senare så inviger man den här uppskötta trafiken.
Ja, visst. På bekostnad.
Så pendeln har ju svängt ordentligt.
Ja, så är det. Ja, men det är väl... Ta till exempel, ta när man rev Klara. Man tyckte ju det var det klokaste man kunde göra i hela sitt liv. Och titta på Norrköping som inte hade råd att riva sitt Klara. Alltså där man har skapat en unik stadsmiljö idag och tittar på att klara sig. Alltså det är ju skönt att vi liksom kan tänka om att vi, och då när man funderar på vad är det för galet vi gör idag? Alltså folk som kan, hur kunde det?
Som garvar åt 50 år. Ja. Det är inte lätt det här inte. Men det är ingen lätt materia.
Du, jag vet att du är lite, har lite brådis idag, så att jag tänkte bara, har det hänt något i Mjölby eller är det som vanligt?
Nej, det är, du vet, det är ju det där gula huset på Nunnestigen i Skänningen som står för nyhetsleveranserna.
Men du, det var ju nästan en pressanka.
Ja, riktigt. Det är mycket konstigt faktiskt. Men jag undrar om inte den här tjänstemannen önsketänkte lite och övertolkade hennes besked.
Ja.
När han satt och kladdade med färgen på en planka där på kontoret.
Ja, jag undrar det. Alltså.
Så det var ju en riktig. Och sen har nu Akelius blandat in i det. Det var ju väldigt oväntat. Så jag väntar på nästa aktör nu, om biskopen eller påven eller någon.
Fast jag tänkte mera så här. Akelius, jag behöver rödfärga om min kåk. Kan du inte skicka lite deg från Bahamas? Lite ja, skatteåterbäring.
Han ska ju vara god för 12 miljarder enligt DN.
Ja, det är lite kul. Alltså recap bara det här huset som Bernt Uno har målat fantastiskt vackert. Och nu gick det ut ett, det var ju nästan ett rykte, att de hade kommit överens om att han nu skulle måla om huset trots han sket i överklagandet och så. Och så var det ju inte. Och nu har det fått ännu mera fart, för nu har liksom Akelius sagt att ja, jag går in med pengar och driver det här åt honom. För det här ska till sin spets. Och ja, herregud, jag vet inte.
Jag hajar ju till när jag såg det här beskedet då igår morse, eller går förmiddag. För Bernt Uno var ju på besök hos dig i våra.
Jajamensan.
Och då var han ju helt klar på det, över att han skulle driva målet till löpavinnan nu.
Ja, eller hur?
Och då visade sig bara. Ja, det är som tidningsman kan man aldrig kolla för mycket, tror jag.
Nej, men däremot kan man konstatera att det finns en röd tråd i Mjölby, för det här slår på företagsklimatet också. Gud, ni faller ju som en sten i svensk näringslivsranking nu i Mjölby. Det är ju genant.
Ja, det ser inte så bra ut. Nej. Faktiskt.
Men det finns mycket positivt med Mjölby. Vägen mot Boxholm till exempel, för att nämna några.
Vägen mot Motala.
Ja, Motala, du hör. Och vägen mot Linköping. Så att det är en viktig. Ja. Och tåget, att ni har ju stort sett 20 minuters trafik i Mjölby. Det är fantastiskt. Det ska ni vara jätteglada över.
Och vägen mot Vadstena, dit ska jag idag.
Det ska du,
träffa herr Holmerts och herr Melin.
Ja, men då får du hälsa farbröderna.
Ja, det ska jag göra.
Holmerts är ju i Linköping imorgon. Han fungerar ju
på bokmässan
lite som speaker och sådär. Så att det blir jättebra. Du, Anders Jakobsson, som vanligt, jättekul att prata med dig. Och framförallt så ska man läsa dig, och då ska man gå in på vilken bloggsida då? Ska du ta adressen?
Med Jakob vid tangentbordet blogspot.com. Det är ju din favorit.
Verkligen, rubrikvänligt, så det bara stänker om det. Du, gapa stort och hälsa käftis.
Jajamän.
Ha det bra, hej.
Hej då, tack.
Med Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM.
Oj, jag vet, nu kommer jag få en massa såna här status quo anhängare och bli galen. Jag tonade ner Blue Eyed Lady bara så där. Vi hann inte ens komma till låten. Men vi har så mycket mer att prata om. Fredagsfrallan lyssnar du på, och gäst i studion är Per Korshammar, järnvägsexpert, och vi pratar snabbtåg och hög. Vad är skillnaden mellan snabbtåg och höghastighetståg?
Ja, den definitionen som Trafikverket använder för höghastighetståg, det är ju att man kan köra 320 km i timmen.
Okej.
Okay. Snabbtåg så menar de att man ska köra 250 km i timmen.
Okej.
Okay. Jag personligen tror att alla tåg kommer gå i 320 km i timmen. Sen blir det lite lägre hastigheter för de som ska stanna ofta, såklart.
Ja, det är klart, för de hinner inte upp i de hastigheterna rent av, eller? Men du, 500 km i timmen har jag läst någonstans. Vad är det då?
Ja, det stämmer. All teknisk utrustning på de här broarna och kontaktledningssystem är designad för 500 km okay. i timmen. Och det snabbaste tåget som är tillverkat idag kör 605 km i timmen. Men det är ett mättåg för att man ska säkerställa.
Ja, okay. Vad sa du? 600?
605 km i timmen.
Snacka om tunnelseende.
Ja.
Men du, en sak som jag har tänkt på så här, för att då tänker man så här, ja, snabbtåg eller höghastighetsbana eller vad man nu ska kalla det för, men det skiter väl jag som bor i den här bondhålan. Det kommer ju bara swisha förbi och så kommer det bara förfula landskapet ännu mer. Så tänker jag kanske. Men det måste ju hända en massa, det måste bli en kedjereaktioner i infrastruktursystemet på något sätt om man får till en höghastighetsbana.
Ja.
Vad händer med stambanan till exempel?
Varje land som har satsat på höghastighetsjärnväg har gjort det på grund av att det konventionella järnvägsnätet är fullproppat med tåg. Idag är det så illa i Sverige att vi har kapacitetsbrist i princip i hela landet. Det finns några få banor där vi har kapacitet, men sen är det smockfullt. Var tredje tågresa väljs bort. Det är 60 miljoner resor som inte blir av med tåg därför att vi inte vågar lita på tåg. Och det kostar 3 miljarder om året. Sen har vi tågförseningar på grund av att vi kör väldigt mycket tåg på spåren. Och det kostar 5 miljarder per år.
Det är ofantliga pengar.
Det är ofantliga pengar. Totalt så slarvar vi bort 12 miljarder kronor per år. Det är som att du skulle skrota 24 stycken av SAS 737 i papperskorgen varje år i förluster. Och det är oacceptabelt.
Ja, det är barockt. Så vad du säger är att genom att bygga ett höghastighetsnät helt plötsligt så får vi kapacitet på det vi har idag.
Ja, det stämmer. Vi får plats för fler godståg och fler regionaltåg. För att de snabba tågen på det konventionella nätet är väldigt kapacitetsslukande. Alltså man behöver mycket framförhållning eller headway som vi brukar säga okay. i signalsystemet för att de ska få komma fram.
Så i princip betyder det att det här som Trafikverket har med stor emfas hävdat under många år, att vi kan inte stanna vid varenda mjölkpall. Det skulle kunna nästan rent av bli ett faktum.
Självklart kan det vara det, för man kan ju ha olika trafikeringskoncept.
Ja.
Och jag tycker att Sverigebygget som nu regeringen har startat är ju till för mellanmarknader och endpunktsmarknader. Och då är det stor vikt vid att landsbygden också ska få nytta av höghastighetstågen. Och då kan stationerna i Aneby och Boxholm, kanske Frinnaryd och Sommen, också bli aktuellt när vi får mer kapacitet på det befintliga järnvägsnätet.
Ja, och Strålsnäs. Får vi inte glömma heller, Per.
Ja, varför inte?
Denna metropol.
Nej, i Strålsnäs är ju metropol ur järnvägsteknisk synpunkt.
Ja, det är också så.
Strömförsörjningssystemet.
Ja, just det. Precis. Nej, men jag kan ta det som ett exempel. Det finns ett antal bygglovsklara tomter på den lilla orten Strålsnäs i Boxholms kommun. Och det är klart att de skulle ju gå som smör i solsken om det fanns en fungerande anslutning till Linköping. Alltså så är det ju bara. Så ser ju bostadsmarknaden ut. Man måste flytta ringarna längre och längre ut för att kunna göra sitt insteg på bostadsmarknaden. Och det är klart att jag framhärar med en viss emfas att jag tycker att politikerna i Aneby, i Boxholm, i Tranås, i Mjölby och faktiskt i Nässjö också skulle verkligen strida för att få till de här stoppen. Och det finns ju en utredning som dessutom visar på att det är tekniskt möjligt. Just den här delen av stambanan har ju faktiskt den här möjligheten att skapa den. Den kapaciteten finns för det. Utan det är bara en peningafråga som allting annat. Men det är klart, eldar vi upp, vad sa du, 12 miljarder om året, så ja, jag vet inte. Man undrar ju om sista tåget har gått redan.
Nej, det har det inte. Det här är början på de framtidstågen.
Ja, det låter ju faktiskt riktigt, riktigt betryggande. Men du, men när jag har lyssnat på dig och pratat med dig och så här, så funderar jag lite så här på att har du rätt då? Alltså, är det du som har rätt? Är det inte Trafikverket som har rätt? De är ju jättemånga.
Ja, alltså jag har ju jobbat på Trafikverket och vet deras svagheter. Och det är ju klart att de är väldigt duktiga på administration, ha papprena i ordning så gott som de nu kan. Och sköta det liksom som en vad ska man säga, byråkrat, va?
Ja.
Men jag känner ju fortfarande att de har väldigt långt med låg nivå på de tekniska kunskaperna. Och det tycker jag är synd, för det är precis det som behövs för att få tågen att gå och för att anläggningen ska fungera framförallt.
Men det du säger, alltså att byråkraterna har ingenjörerna har ersatts av byråkrater. Alltså det, så här kan vi ju inte ha det, Per. Vad gör vi åt det här? Ja.
Vi får väl se vad trafikutskottet hittar på åt Trafikverket här nu i höst.
Ja, spännande. Sara Lars.
Var du också en favorit?
Ja, jag frågade min son Elias. Spela någonting som lyssnarna tycker om, och då föreslog han det.
Okej, okay, det här gillar ni. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other in the daylight.